finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig.
Framför mig stod 20 man och väntade på order. Längre bort väntade 125 otränade hästar på dagens pass. Bara några timmar tidigare hade jag landat i Venedig. Tack vare en livsfarlig taxiresa och sen nattpizza fick jag sova några snabba timmar när vi väl var framme på familjen Biasussis träningskamp i Merano. Klockan var 6 på morgonen och det var första dagen i mitt nya liv som tränare för ett av Europas största stall. Det var bara en sak. Jag kunde inte ett ord italienska. Ibland tar man beslut som förändrar ens liv. Över en natt måste man tänka om. Kasta upp allt man lärt sig i luften för att fånga det på vägen ner. Forma om och omsätta på nytt. Jag lämnade ett liv och ett land bakom mig. Ni kommer att få veta mer om hur jag var tvungen att förändras för att klara det. Men ni kommer också få veta mer om mig och mina minnen från en travsport som idag ser helt annorlunda ut. Jag heter KG Holgersson och har levt ett liv med hästar. Jag föddes på Lidingö, där det första jag kom ihåg är en eldsvåda i grannhuset, vilket gjorde att brandkåren hela natten spolade vatten över vårt hus. Mor Linnea var uppväxt och hade gått i huset hos uppfinnaren Carl-Richard Nyberg på gården Täckaudden. Nyberg gick under namnet Flyg Nyberg för sina pionjärinsatser under flygets utveckling och går till historien som uppfinnare av bland annat blåslampan. Eller lödlampan som det hette på den tiden. Flyg Nyberg talade ofta i luren med självaste Thomas Alva Edison och hade Sveriges första flyghangar där delar av den stora svenska stumfilmen Gösta Berlings saga spelades in. Efter det hade min mor inte mycket övers för Greta Garbo som lånade ett par silkesstrumpor mor aldrig så röken av igen. Under en scen där en häst går genom isen skulle den landa på en uppbyggd brygga under vattnet. Men hästen missade och blev liggande i isvaken. Väl uppe fick den förfrusna stackaren en konjak, men bara en liten, och fick den snabbt till. Helt rätt, hästar är väldigt känsliga för alkohol. Far var ett matematiskt snille som hamnade på Handelsbanken. Flyg Nyberg hade en fabrik i Sundbyberg och när far blev förvaltare i ett av hans bostadshus flyttade vi dit. När jag var 6 år gammal höll jag Flyg Nyberg i handen som hedersinbjuden till invigningen av Bromma flygplats. Under uppvisningen fällde planen några bomber. Då vände sig Flyg Nyberg mot mig. Han hade tårar i ögonen och så sa han, det var inte det här som var meningen. Denna dag, 1936, vajade tyska hakkorset över Bromma som en illröd förvarning om det mörker som skulle komma. Sundbyberg var på den här tiden landets fabriktätaste stad och en högborg i det socialdemokratiska Sveriges nya värld. En värld jag var dåligt insatt i. Jag gick till skolan i sjömanskostym medan mina kamrater ofta kom barfota och i slitna skjortor. Blyg och rädd som jag var, det var utsatt för det som kom att kallas mobbing. Det finns en flugornas herre i varje klass. En dag blev jag för första gången medveten om att jag hade ett enormt starkt protesthumör och slog tillbaka. Vi slogs besinningslöst till dess att lärare kom och skilde oss åt. Efter det var jag flugornas herre och det fastnade i min hjärna att aldrig låta mig bli trampad på. Somrarna tillbringade familjen ofta i Bäsna mellan Borlänge och Leksand. De elektriska lokomotiven gick bara till Krylbo. Sedan blev det ånglok till Leksand och mor fick hålla om mig hårt. Ångan från lok lägger sig efter rälsen och sedan den där branden har jag alltid varit livrädd för rök och eld. Men nu var det sommar. Det var Summertime framförd av Mahalia Jackson, den största rösten från New Orleans. Det var under somrarna när jag fick min första riktiga kontakt med hästar. Visserligen gick jag omkring och pratade med arbetshästarna hemma i Sundbyberg. Det var mina kompisar. Men jag var stadsbarn som trodde att hästen var pappan i familjen, kon var mamman och barnet var kalven. För jag hade ju aldrig sett en fölunge. Under kriget rådde brist på arbetskraft. Männen låg i beredskap, vi ungdomar fick göra vårt. Och skrev ridderstolpe på Fiholm utanför Västerås. Kämpade vi i Kolblomkorslandet och fick 1 krona och 25 öre per 100 rensade meter. Här fanns stora, vackra arenahästar och en natt kröp vi upp på skullen. Gömde oss bakom höet och väntade. Den natten såg jag att föl komma till världen för första gången. Far köpte ett hus i Nacka. Vi flyttade dit och blev dags för mig att ta tag i studierna. Från allmänna lärverket bar det av till Södra Latin där jag min fars fotspår sattes på den matematiska linjen. Ett helvete precis som i filmen Hets och jag kände mig vilsen. Jag gav upp och istället blev det Saltsjöbadens samskola. Dagens populära Solsidan, dit jag tog tåget varje morgon. Ofta satt jag bredvid en kort judisk herre med stora inslagna paket i knät och konverserade. Han hette Isak Grünewald, men att han var den svenska konsthistoriens största nydanare förstod jag först långt senare. Studietiden spenderas mest på Saltsjöbadens golfbana. Där jag gick caddy åt min golfgalne klasskompis Gustav Adolf Bjelke. Vår bristande närvaro gjorde att vi blev uppkallade till rektorn som skrikande förkunnade att under vår tid i skolan hade vi inte lyckats åstadkomma något som helst. Jag var tyst, men Bjelke svarade sanningsenligt. Jag håller inte med. Här finns inte en okyld flicka på hela läroverket. Där tog jag ett beslut som blev avgörande för mitt liv. Jag hade under somrarna fattat tycke för arbetshästar och det var det jag ville göra. Här skiljer sig min berättelse från många andras. När jag berättade det för min far reagerade han inte med att sparka bakut utan han uppmuntrade mig och sa att jag alltid skulle se till att lära mig av det bästa. Där lärde jag mig att tro på min sak, mina val och gå min egen väg. Lorena är en tuff tjej som skiter i andra och går sin egen väg. Sådan skulle försynta Sverige behöva fler utav. Min egen väg och vägen mot travet började på Lidagård utanför Södertälje 1946. Jag hamnade för långt ner på intagningslistan till körskolan på Vången. Så min far ringde sin bekant Lidas ägare Ina Wendel. Wendel hade bland annat ägt Sveriges första sagohäst Harpran Offer. Och på gården fanns en liten travrörelse under övervakning av Gösta Nordin. Men jag var rastlös och så småningom ville jag att Sovalla. Gösta ordnade en vikarieplats hos sin far, den stora Eje Nordin. Vars söner Gösta, Gunnar och Sören fungerade som hjälptränare och catchdrivers. Sovalla var på den här tiden en kokande kittel av hästar, liv och rörelse. Tränarna var småpåvar och stallbacken nästan ett feodalsamhälle. Visserligen hade Big Noon visat upp sig på lite Europa, men det här var enanskortsfes, vittnarna och för Francis Bullverk skördat framgångar i Paris. En dag i slutet av 40-talet var jag trunkbärare och tolk åt mästerkusken Johannes Frömming. Han berättade då för mig att travsporten i USA var 25 år före alla andra och att Tyskland och Italien i sin tur var 25 år före Sverige. När vi till exempel skulle åka till Jägersro var det inte bara att ställa hästarna på bussen, kasta in selen där bak och dra iväg som idag. På torsdag eftermiddag klockan 2 gick nattgodståget från Bromsten station. Framme i Malmö på fredag morgon kopplades vagnen om till Trelleborgståget. Vid 10-snåret var vi framme på Hinnby station och sedan fick vi traska sista biken till Jägersro över åkrarna. Utrustning och foder fick ligga och vänta tills vi hann tillbaka och plocka upp den med en traktor. Jag fick under den här tiden hos alla nordinare passa fina hästar som till exempel den framtida elitloppsvinnaren Kané och segrare av den klassiska ryska galan Gainon. Gunnar Rodin sa en dag åt mig att gå ner till stationen och hämta en häst som kommer med tåget från Malmö. Där i en bok stod en liten knatte och skummade av svett. Att Gainon skulle vinna såväl kriterier som derbyt, det var svårt att tro. Här lärde jag mig att köra häst. Ofta kunde man få ett piskrapp över fingrarna om hästen sprang och sov. Eje Nordin var otroligt generös och tog sig tid att förklara allt för mig som var ung och hungrig på travsporten. Han gav mig också det vitsord som ligger mig varmast om hjärtat än idag. Han skrev: Holgersson kan på det varmaste rekommenderas till allt som hör till travsport. Jag var ju bara vikarie i Nordinstallet för någon som gjorde värnplikten. Allt jag visste var att han kom från Delsbo. Fram på vårkanten ryktades det att han var på väg till Sovalla. Och en dag kom en liten man ridande längs vägen. Hästen bråkade och vägrade stiga över järnvägsrälsen, så jag skyndade till hjälp. Det var första gången jag mötte en av travets storheter och medlemmar Hall of Fame, Uno Sved. Vi kom bra överens. Även om våra åsikter om hästar och träning skilde sig markant, så kunde vi prata om allt. En annan storhet är idag 94-åriga Stil Alexandersson. Han var försteman hos Sören Nordin och han var min största läromästare på Sovalla. Längs vägen har denna fantastiska hästkarl blivit bortglömd och det är en stor skam att inte hans kunnande blivit bevarat. Mycket av den kunskap och hästpsykologi han lärde ut skulle behövas idag. Vi fann snart varandra och blev en udda trojka. Alex, Uno och jag. Ingen av oss drack, vilket var högst ovanligt på Sovalla även på den tiden. Och det var dessutom något vi kunde tjäna pengar på. En nyårsmorgon fodrade jag hela Sovalla och fick 5 kronor per stall. På 2 timmar tjänade jag 70 kronor, en veckolön, mitt livs mest lättförtjänta pengar. Vi var gärna ute och dansade. Det gick ofta på Kungliga Operan av en orsak. På den här tiden fanns motboken och staten förde hård kontroll på folkets alkoholintag. 1 liter starksprit eller 2 liter vin per månad. Varje vecka kom en snusdräglande dans till stallbacken. Han jobbade på Operan och hade i uppdrag att skaffa fram punch som de stora sångarna gurglade halsen med för föreställningarna. Eftersom vi inte drack tog Alex från motboken och fick betalt i biljetter. Alltid på bästa plats. Ibland gick vi flera gånger i veckan och såg sångare som Jussi Björling, Birgit Nilsson och Jörgen Schönberg. Vi kunde nästa texten, librettot, till alla de stora operorna utan till. Den största, Jussi Björling, höll varje år en nyårskonsert på radion. När vi lyssnat och svidat om inför danskvällen sa Alex: Idag var han inte någon bra form, Jussi. Så här borde det låta. Och brast ut:
Nu är jag pank och fågelfri, men tänk dock ej klaga.
Stig Alexandersson hade en vacker röst och kunde sjunga som Jussi Björling. En hästägare och Sören Nordin ville betala för en utbildning på Musikakademin. Men Alex ville annat och ofta sjöng han de stora arierna för hästarna, som älskade det. Musik och travhästar hör ihop. Egentligen borde man testa rytmkänslan hos alla som vill hålla på med det här. Förr i tiden när det var storlopp så var det alltid fest med bankett och dans. Och vem var först på dansgolven? Jo, det var alla kuskarna. Bröderna Rodin, bröderna Kryger och Johannes Fröming. Det är inte så stor skillnad på att köra en häst i lopp för en kvinna i dans. Travsporten har förlorat mycket på att ungdomar dansar som de gör idag. Ursäkta alla ungdomar. Efter några år vill jag prova på egna ben. Men Sovalla bestod som sagt av småpåvar och tränarföreningen skulle godkänna alla nya licensansökningar. När man 10:e ansökan avslog fick jag ett erbjudande från Skellefteå. Jag tog med mig 2 hästar på tåget. Efter några år var jag tillbaka på Sovalla. Jag behövde lära mig mer. Jag började hos Gunnar Rodin, bad honom att ge mig de sämsta hästarna i stallet som passhästar. Det är på de hästarna man lär sig. Om man får sköta för bra hästar blir man ingen bra tränare. Jag fick fina chanser i loppen, samtidigt fick jag arbeta med de riktiga utmaningarna. 1958 fick jag chansen att bli tränare hos Dan Årstar och då tog jag steget. Jag gillade Gunnar Rodin men kände mig aldrig hemma för det fanns inga riktiga rutiner. Han kom ofta sent i stallet. Om man inte fått en snilleblixt under natten när det gällde balanseringen. Och ställde sig och skott vid 4 på morgonen. Jag vill bara säga att Gunnar Rodin hade rätt. Det är under de sena timmarna idéerna poppar upp och det gäller att ta vara på dem. Härom natten låg jag och grubblade på avsaknaden av ett eget travspråk. Var tvungen att skicka ett sms till TIGH. Att klockan var 3 på morgonen hade jag inte en tanke på. Något svar, det har jag ännu inte fått. Min karriär i Sverige lämnade jag här. Under nästan 30 år tränade jag underbara hästar och fick representera den blågula flaggan i 2 VM-lopp. Man har sagt att jag var före min tid med barfotakörning, långa käkremmar och korta hovar. Det finns mycket jag skulle kunna säga här, men nöjer mig med att konstatera att det värmer hjärtat när jag ser hästarna komma travande idag, barfota och utan käkrem. Och så stod jag då där, i Italien med 20 man väntandes på order. Ett telefonsamtal hade förändrat mitt liv. Jag hade lärt känna familjen Biasussi på en resa till USA. När de ringde och erbjöd mig ett jobb som tränare av deras unghästar svarade jag med ett av de 2 ord jag kände till på italienska. Si, ja. Beslutet var enkelt. Jag hade inga att förlora efter att ha förlorat allt jag hade i en skilsmässa. Det var inte vilket jobb som helst. Här hade legendariska namn som Alexander Film och Johannes Fröming varit tränare. Tillsammans med alla de stora italienarna som Briganti, Casoli och Baldi. Stallet hade stått utan tränare i 3 månader. Högst på Biasössisk önskelista stod Stig och Johansson följd av Sören Nordin. Men den som nu stod framför dem var KG Holgersson utan erfarenhet från storstall, utan språk och tvungen att byta sits från trepall till skinnfotölj. Alla tittade på mig. Jag bad ägarsonen Mauro säga till mannarna på italienska att de skulle köra alla hästar långsamt på banan. Männen skred till verket. Hästarna var tjocka och feta, kördes med korta käkar och så sakta att det inte började svettas. Unghästarna var ännu inte inkörda. Det stod de boxarna med selarna på, med blod i munnen tuggandes på skarpa bett. Det var april och det förväntades vara startklara i juli. Det behövdes en snabb lösning och snabba resultat. Det var inte bara rutinerna och arbetskulturen som behövde förändras, utan hela mentaliteten. Jag såg här nu chansen att genomföra en egen träningsdröm. Att kontinuerligt få arbeta hästarna var 4:e dag. Till unghästarna hämtade jag en ung svensk med fina körhänder. Anders Hesselgren. Själv fick jag koncentrera mig på tävlingshästarna. Det gällde att lära italienarna en helt ny hästkultur. Jag hade nytta av min tid hos Nordins. Där lärde jag mig att ge direktiv istället för direkta order. För att bli respekterad som boss måste man kunna varje detalj bättre än sina anställda. Under långsamkörningen var jag själv tvungen att springa ut på banan och ta bort checkremmen från hästarna till hästskötarnas stora förfäran. Nej, den slår bak ut. Ordet för check på italienska är komiskt nog samma ord som för handbroms, freno. Det var ett hårt jobb att lära ut från grunden. Ett helt nytt synsätt om hur hästarna skulle behandlas. Mitt nya arbetssystem gjorde att det ibland var svårt att hitta lediga dagar för personalen. Jag var först i stallet och morgnarna var inte direkt omtyckt för det trodde jag kontrollerade dem. De anställda hade en omröstning om min framtid. Jag förlorade med 18-2. Maria Callas sjöng Santussas aria ur den italienska nationaloperan Cavalleria Rusticana. En opera jag älskar. Förutom dödlig kärlek handlar det om en outsider, precis som jag vid den här tidpunkten i livet. Jag befann mig i ett mentalt kaos, en kulturkrock som formade om min hjärna. Där det inte gällde att damma av något förflutet, utan som en orm ömsa skinn, lämna det gamla och börja något nytt. I en bokhandel fann jag ett svensktryckt lexikon och det blev räddningen i många situationer. Den var grön, hade mjuka pärmar och passade perfekt i fickan. Ofta när det blev en dispyt kom omedelbart ett "Då vi är libero värde". Det var den gröna boken. För dispyter blev det, trots jag ganska så snabbt byggde upp ett vardagsspråk. Italienarna är ett människosläkte som är uppfostrat i ett medeltida system där herrarna bestämmer under en katolsk kyrkopress som gjorde att handbromsen i hjärnan alltid var åtdragen. Det märkliga för mig var det stora motståndet mot fritänkande. Som svensk var något helt nytt. Mina jämnåriga anställda kunde ofta varken läsa eller räkna, eftersom de under krigsåren aldrig fått gå i skola. De fick lära sig hur tidtagarur fungerar. Vissa blev elever som lärde sig läsa och skriva under tiden. Jag började sakta se förändringar. Arbetssystemet hade hittat sin form. Det innebar ofta lediga dagar i veckorna istället för på helger. Något som tjejerna älskade. Affärerna var ju öppna. Under sommaren var det olidligt varmt och gick inte att arbeta under eftermiddagarna. Vi började tidigare, tränade hästarna fram till klockan 11. Sedan pysslade vi om hästarna och alla gick hem klockan 1. Utom två som stannade och fodrade. Resten kunde åka till stranden med sina familjer. Hästskötarna fick själva värma sina hästar, något som tidigare hade varit helt otänkbart. Det finns alltid hästar som tänder snabbt. Och jag hade en fantastisk kompis i Finjant B. Han kom snart till start och i sina första tre starter putsade han det italienska rekordet för fyraåringar vid tre tillfällen. I juli vann Galloway Vaca tvååringspremiären på San Siro i Milano. En av dessa oinkörda tvååringar, Stoet Gitana Dazzola, vann året därpå det italienska derbyt. Det här var viktigt för både mig och personalen. Stallet fick självförtroende. Man hade ny omröstning om min framtid. Jag vann med 18-2. Tu, quell'espressione malinconica. Ai maschi innamorati. När jag lämnade Biasussi några år senare stod två namn på deras önskelista. Överst Sören Nordin som nu stod på topp i USA och Stig och Johansson bäst i Europa. Det blev mitt val, Olle Elfstrand, som under kommande 5 år gjorde ett fantastiskt jobb. Jag får hem till Sverige, men kom snart tillbaka till Italien. Efter några år som travvagabond träffade jag catchdriven Roberto Andreghetti. Han körde, jag tränade och hos det anrika stallet Orsi Maielli skulle jag komma att möta mina största framgångar som travtränare. Men det är en annan historia. Det hade aldrig varit möjligt utan det där beslutet. När jag lämnat allt och var tvungen att skapa något helt nytt. Det jag hade lärt mig av detta var att tro på mig själv. Att vara konsekvent. Det spelar ingen roll om du håller på med travhästar, är bankanalytiker eller bilmekaniker. När du står där ensam och ska bestämma förutsättningarna ska du veta att två gånger aldrig är lika. Svårigheterna är alltid nya. Du måste alltid känna till alternativ och det viktigaste av allt, aldrig säga det går inte. And now the end is near. Avslutningsvis vill jag bara påminna om att hästarna är våra arbetskamrater och inte våra arbetsredskap. Tack för att ni tagit er tid och lyssnat på mig och mina tankar. De kallar mig Holger och jag har levt ett liv med hästar. Låt dem få dansa fritt.
Jag plockar smultron vid vägens kant och trär sen upp dem på strå. Det killar så skönt under foten min. Jag känner gruset med tår.